Jag sa till Per Magnus när han frågade vad vi skulle tala om att tala gärna om Gud. Och tänkte på rubriken Vem är Gud? Jag har haft förmånen att resa lite i olika platser, Indien och Sydafrika nyligen, och man pratar med människor om olika ämnen. Jag var i veckan nu, tidigare i veckan var jag på en mindre grupp där jag pratade om det här med skapelse kontra evolution, eller skapelse evolution, det hela det området då. Alltså jag har förstått mer och mer genom åren hur viktigt det är vad man tror om Gud, vem han är. Och när man pluggar som pastor, som lärare i Bibelns värld, då börjar allting med vem Gud är. Förstår ni? Alltså om du köper en bok om teologi, första kapitlen är alltid om Gud, vem han är. För att på något sätt börja där, och jag har varit i Indien och tänker på världsbilden man har. Världsbilden har sin grund i en bild av Gud. Vad man tror om Gud. Och samma sak i Afrika, olika trosuppfattningar eller trossystem. Och inte minst i Sverige. Människor är, jag skulle vilja säga, förvirrade om Gud. Människor har så många olika idéer om Gud. Och jag har hört det här uttrycket någon gång för, ja, jag har hört det några gånger i alla fall genom åren, att man använder uttryck, ja men den Gud jag tror på är så här. Förstår ni? Det är en attityd att du kan då forma din uppfattning om Gud och hålla dig till den. Som om det är du som skapar Gud. Förstår ni? Alltså den Gud jag tror på, han är så här. Jag tror inte på en Gud som är så här. Jag tror inte på en Gud som är så här. Ja, men det finns, hoppas jag, djupare i oss finns en längtan efter vad är sanningen? Vem är Gud egentligen? Det jag vill göra idag, jag tar lite tid och tänkte prata om vem är Gud. Och jag har lite grejer på engelska, ni får ursäkta det. Jag översätter gärna om det är någon som inte förstår. Men who is God? What the Bible says about God? Alltså vad Bibeln säger om vem Gud är. Så jag ska visa några saker här. Okay. Är det några som var med på mitt seminarium på sommarlägret nu i sommar? Ingen? Nej? Bra, för jag berättade det här då. Jättebra. Då behöver jag inte bara skumma över det. Då kan jag tala lite mer i detalj. Den här bilden tycker jag är intressant. Jag kanske har visat den här till och med, för det är en av de bilderna jag tycker om att använda ibland, speciellt när man pratar om ett stort perspektiv. Det här är en bild som kallas för Hubble Ultra Deep Field. Och det är alltså Hubble-teleskopet som finns i rymden i omloppsbana kring jorden. Och man har, alltså det är människans kraftigaste teleskop. Och den kan på något sätt fokusera in på en galax eller planeter och ta otroliga bilder. Men man har, alltså den förmågan som Hubble-teleskop har, man kan zooma in till en liten, liten punkt. Så de har alltså maximal zoom. Och när man kör maximal zoom, då har du en punkt på himlen som är ungefär lika stor som en bollen i en kulspetspenna. Ni vet hur det är, om du ser en kulspetspenna, en millimeter ungefär. Jag tror att en kulspetspenna kanske är större. En liten, liten en millimeter. Om du tänker ett hål, fyrkantigt hål, en millimeter. Och du håller det hålet över en meter ifrån dina ögon. Eller ungefär. Det lilla hålet kan man zooma in på himlen. Hänger ni med det här alls? Det är svårt att förklara rent tekniskt. Det jag ville säga är att de tog en bild på en prick på himlen. Och de valde en plats mellan stjärnorna. Om man går ut på natten och man tittar söderut just nu i natt. Jag tror att det är klart i natt. Och ser du en konstellation, en stjärnbild som heter Orion. Och sen finns det olika stjärnbilder. Och sen finns det så småningom kan du se en del av himlen som ser ut som ett mål. Och ni vet att det kallas för Vintergatan, ja, på svenska. Och det är massor med stjärnor och gaser och damm och så i våran galax. Men då siktade de bort ifrån den och bort ifrån alla stjärnor och hittade en plats på himlen där man inte såg några stjärnor med ja, en vanlig teleskop så att säga. Och de försökte då sikta mellan stjärnorna och ta en bild på en prick. Den minsta pricken de kunde ta på himlen. Så de öppnade sin kamera. Aperture heter det på engelska. Det är alltså den lilla som släpper in ljuset. De släppte in maximalt ljus, maximalt zoom. Och de lämnade det öppet i 23 dagar. Alltså det är länge. För att fånga vad de bara kunde. Allt ljus som kunde. 23 dagar. Och när i slutet på 23 dagarna fick de en bild. Och den bilden är minst två gånger större än det här. Det här är topphalvan, eller topp tredjedelen av bilden. Det är en stor fyrkantig bild. Och det var det här de såg. De såg i den här lilla pricken, mörka pricken på himlen, maximal zoom, var det fullt med, inte stjärnor, galaxer. Varenda prick på den här bilden är en galax. Hänger ni med hur stort det här är? Ni gör inte det? Vet ni vad en galax är? En galax är alltså Vintergatan som vi ser, det är en del av vår galax. Vi är i en galax med miljoner stjärnor i en galax. Och en galax är fruktansvärt stor. Jag har ingen bra sätt att förklara det, men tänk miljoner stjärnor i en galax. Och galaxer har olika former, de ser ut på olika sätt. Och det här är alltså en bild av miljoner, ja just i den här bilden inte miljoner, men tiotusentals galaxer. Varje prick är en galax. De som är längre bort syns knappt. Små vita prickar, men det är en galax. Och i den här bilden räknade de bara på den lilla pricken 200 000 prickar hittade de. Analyserade. Förstår ni vad den säger om hur stor universum är? Alltså det går inte att fatta. Alltså våra hjärnor kan inte riktigt greppa detta. Men gå ut ikväll om det är mörkt, och mörkt blir det. Men om det är klart och titta upp förhoppningsvis och titta på en stjärna. Och det är bara, och den närmaste stjärnan till jorden, det tar ljuset, jag tror att det är över 4 år att komma från den stjärnan till oss. Det kallas för Alpha Centauri, den närmaste stjärnan till oss. Och tänk att det tar, alltså det är jätteavstånd. Och jättestora stjärnor och otroliga galaxer. Och det här är bara en prick. Så nu tänker jag, resten av universum, skulle du ta den här bilden och liksom, ja, lägga den över hela Sverige. Förstår ni vad jag menar? Ta en sån bild och bara tryck upp den i den formatet och lägg det på marken och täcka hela landet. Då har du en känsla för ja, galaxerna bara som finns i universum. Och det är så långt man kan se. Man kanske kan, kanske finns ännu mer längre bort. Det jag vill komma åt är att Bibelns beskrivning om Gud. Gud beskrivs som alltings skapare och härskare. Och jag vill titta på de tre sakerna. Först allting. Det finns ett begrepp i Gamla Testamentet. Första versen i Gamla Testamentet, Första Mosebok 1. Där står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Eller hur? Kan ni slå upp om ni vill? Det är första versen. Och det är liksom en allmän beskrivning om att Gud har skapat himmel och jord. Uttrycket som används på hebreiska, jag kan det bara för att jag har slagit upp det, men det är Hasamayim Vet Hares. Och Hasamayim är pluraliskt som betyder himlarna. Så när man läser himlen, vi översätter det oftast himlen, men det betyder egentligen himlarymderna, alltså de olika aspekterna av himlen. Det behöver vi inte prata om idag. Men det är i alla fall det synliga med atmosfären och molnen och där fåglarna flyger så att säga. Den himmel har Gud skapat. Han har också skapat den osynliga andliga dimensionen där änglarna rör sig och Gud själv finns överallt. Men han har skapat, förutom det vi ser här, han har skapat himlarnas himlar. Alltså beyond det vi uppfattar. Ja, beyond detta. Längre bort än detta. Gud har skapat Hasamayim. Och det här är Hassamayim. Himlarna. Det är en bild på det. Den bästa bilden mänskligheten har kunnat komma fram till. Och han har skapat jorden. Och sen börjar andra versen i Bibeln. Det är första Mosebok 1 och 2. Och jorden var tom och öde, eller öde och tom. Och sen börjar berättelsen om vad han gjorde med jorden, med liv och så vidare. Men jag vill peka på det att Gud har skapat allting i himlarna och på jorden. I Nya Testamentet läser man inte den frasen himlarna och jorden så ofta. Det kommer några gånger. Men i Nya Testamentet använder man ett annat ord. Och det är ordet panta på grekiska. Och det är ett ord som vi hittar i vårat språk också. Du tänker panteism. Har ni hört talas om det? Det kommer från det grekiska ordet för allting och Gud. Panta betyder allting. Och läs Nya Testamentet och tänk på där det står allting. Det står om Gud. Alltid. Att han är den som är alltings Gud. Och Jesus pratade, det pratas om i Bibeln också, att allting har lagts i Kristus, i Kristi händer. Och allting betyder panta, det betyder Hassamayim, Wet Hares, himlarna och jorden. Det är fantastiskt. Så Gud är alltings skapare och herre. All things, panta. Nästa är, och den här cirkeln är mitt sätt att, det kommer att, kanske i en annan bild, representerar allting. Creator, han är skapare och härskare. Men vi ska titta på det där med creator. Så att man tittar på några av de prepositionerna som finns i Bibeln om creator. Vet ni vad en preposition är? I språk är det liksom ett ord som i eller under eller över eller för eller emot och sånt där. Det är prepositioner. Prepositionerna hänger ihop med Guds relation till allting. Och det står i Bibeln, först och främst vill jag peka på, som skapare, Gud är innan allting. Han är innan allting. Det är märkligt. Det betyder då att han skapades inte när universum skapades. Men han är innan allting. Det är därför det står i Uppenbarelseboken att han som var, han som är och han som ska komma. Han är evig. Och det konceptet har vi svårt med. Speciellt i det här med skapelse och evolution. Ni vet, jag är inte här för att prata om det, men jag måste nämna det för att det är så färskt i hjärnan. Det är en stor debatt idag om var livet kommer ifrån. Och man vill gärna tro att livet har uppkommit ifrån slumpartade kemiska processer där DNA på något sätt formades. Men de kan inte hitta den processen. Vetenskapsmän har försökt i många, många år att hitta vad är det för process och hur ser den ut. Så att en populär teori som håller på och växer är att ja, men då kanske har livet planterats här av utomjordiska varelser. Som kom då med liv på något sätt, en cell. Och det är en växande teori. Richard Dawkins är den mest kända ateisten i världen. Han skriver böcker emot kyrkan och för ateismen. Som är otroligt populära och otroligt lästa. Mycket lästa. Och han, jag har hört honom själv på en dokumentärfilm som jag har hemma. När han konfronterades med den här problematiken att vi kan inte fatta var livet egentligen kommer ifrån. Det här Genesis, det kallas för. De vill tro för vad man kallar för abiogenesis, som betyder livet från ingenting. Och att slumpartade processer har då lyckats att skapa den första cellen som kunde föröka sig och tillgodogöra sig näring och leva. Men han inser att det är problematiskt. Och då säger han att ja, han lutar då åt att tro att det har planterats här utifrån. Och varje gång någon säger det, då brukar jag säga yes, för det tror jag också. Faktiskt. Jag tror det också. Någon som inte är av jorden, men någon som är större än jorden, en utomjording, har planterat liv. Och det tror jag på. Absolut. Men den utomjordingen som jag tror på är större än den du tror på. Eller hur? Jag tror att den utomjordingen är så pass stor så att han ryms inte ens i universum. Och han kallas för Yahweh, han kallas för Gud. Så han är allting skapare och han är innan allting. Det betyder då att han är större och han är innan allting. Och det står att all things, på engelska säger man, exist through him and from him. Det används, jag har bibelversen naturligtvis på allting här. Men att det kommer genom Gud och det kommer från Gud. Det är som att han själv är källan. Alltså en källa, om du ser en källa i skogen där det rinner vatten, då ser man att vattnet kommer från källan. Är ni med? Eller genom källan till ytan. Och det är samma tanke att det är genom Gud som allting, materia, ljus, liv, allting har sin källa i Gud. Han är alltings ursprung. Och det här är ganska bra grejer att fatta. För när vi sjunger lovsång, vi sjunger om de här sakerna. Jag tänkte på det idag för att jag skulle tala om det här idag. Har ni tänkt på vad mycket vi sjunger om hur stor Gud är? Och han är kung och han är skapare och vad han kan och så vidare. Det är de här bibliska koncepten som ligger till grund för allt vi tror på. Gud är före allting och allting existerar genom honom och från honom. Big Bang heter en teori om universums uppkomst. I folkmun säger man Big Bang för att prata, för man menar då hela evolutionsteorin, men egentligen betyder det inte det. Det betyder då att vetenskapsmän tror att dessa galaxer och stjärnor och allt som finns där som precis försvann, de tror att de hade kommit från en central plats en gång i tiden. De tror det på grund av att man ser att allting expanderar. Allting flyttar sakta men säkert ifrån varandra. Det är inte så att de gör så här omkring. Men de flyttar ifrån varandra. Och det tyder på då att det är en utspridande universum. Ett universum som sprider ut sig. Och om man sätter kameran i revers då, bakåt, då ser man om det sprider ut sig nu, då måste det ha funnits i en central plats förut. Och den centrala platsen, om allt materia var där, då var det så tungt så att den skulle kollapsa in till ingenting. Ja, det är teorin bakom Big Bang. Men Einstein trodde på Gud. Visste ni det? Nej, ingen som nickar. Men han trodde på Gud. Man ska inte hävda att han var en moralisk människa eller något sånt. Men att han trodde intellektuellt och i sitt hjärta, tror jag, på en skapare. Och hans vetenskapliga studier var ett sätt att studera Guds tankar. Han sa det en gång. Det är många som vill förstå Guds verk, men han sa att jag vill förstå Guds tankar. Och det han sa. Jag tycker det är intressant. Men han sa om Big Bang, när han hörde den teorin för första gången, han sa att det är den vackraste vetenskapliga beskrivningen av Guds skapelse som jag någonsin hört. Han tolkade det som, wow, det är mer ett bevis på att det fanns ett centrum. Och utifrån någonting, ut ur någon källa, kom hela universum. Och han pekade på Guds skapelse, Gud som källan. Och det tycker jag är rätt. Det är en utomjording som har gjort det. Han är större än du tror. All things exist by God. All things exist in God. Det här är en annan tanke som jag vill bara dela. Panteism. Jag var i Indien nu förra året och jag har tänkt mycket på panteism sedan dess. För att panteism betyder då all things God. Och det man menar är att Gud är allting. Alltså, förstår ni vad jag menar? Att Gud är materia. Och när vi rör vid bordet, då har vi rört vid Gud. När du rör vid trädet, då har du rört vid Gud och rört vid floden. Gud är allting. Och det finns en biblisk förklaring om Guds närvaro som ligger väldigt nära det. Att Gud är i allting. Han finns genom allting. Vi ska titta på det. Genom honom hålls allting ihop. Gud, visst är Gud här. Han är i varje träd och varje buske. Han är den som den har sitt existens ifrån. Men han är större. panteismens view of God är mycket mindre än Bibelns view of God. Jag har blandat engelska och svenska. Panteismens världsbild är mindre. För Gud är begränsad till universum. Förstår ni? Han är de där galaxerna. Och vi är då Gud. Och när man dör, då går man upp i det stora, ja, som är Gud. Och förhoppningsvis kommer man till den platsen de längtar efter, som är, kallas för nirvana. Det högsta man kan komma till i deras sätt att se på världen. Men det är för litet. Enligt Bibelns perspektiv på Gud, hela universum ryms i honom. Ingen som nickar just nu. Men det där är viktigt. För vårt land har oftast en Guds bild, människor i vårt land, som tangerar mot panteism. Ni kanske inte ser det, men när man pratar med Gud om vad de, människor om vad de tycker och vad de tror om Gud, det är väldigt mycket likt det tänket att ja, men Gud finns som en kraft genom allting. Man begränsar det till det. Buddhisterna vill säga att han är en kraft genom allting, men att han inte är en personlig Gud. Det är någon slags ateistisk spiritualitet. Och buddhismen är populär idag i Sverige. Så vi behöver förstå att den Gud som Bibeln beskriver, visst finns han där. Jag kan hålla med panteisterna. Yes, Gud, han finns i floden. Ja, han finns i trädet. Men du ska inte tillbe trädet, eller floden, eller stenen, eller någon människa. För Gud är större än allting. Och de är inte gudar. De är bara skapelser. Och det var det som Paulus sa i Romarbrevet, att man valde att tillbe det skapade istället för skaparen. Och det är det människor gör över hela världen. Gud är allting, skapare och herre. Vi existerar i honom. Nästa grej jag vill peka på är att Gud är allhärskaren. Allhärskaren. Och i Nya Testamentet och Gamla ser man många, många prepositioner som pekar på Guds allmakt. Det står, först och främst vill jag bara peka på själva ordet Gud. Man ställer frågan om vem är Gud och vad är en Gud? Det finns mindre gudar i människors tankar och större gudar. Men Gud i sitt väsen, själva tanken om en Gud, har med att härska att göra. Det har att göra med att man har auktoritet och makt över någonting. I den indiska världen, som sagt, då kan det vara en gud som har makt över floden. Eller en gud som har makt över något annat. I Egypten, när israeliterna var i Egypten, då tillbad de gudar som hade makt över marken, makt över molnen, makt över floden. Är ni med? Och de plågorna som Gud ledde Mose då till att göra i Egypten. Vet ni att det är en sak som, ja, ni kanske vet, men varje plåga var ett bevis av makt över deras Guds system. Det var alltså grodor, floden, liksom himmelen. Du förstår vad jag menar. Varje grej kan man koppla till en gud som egyptierna tillbad. Så det man visade då, att det här folket har att göra med en gud som är större än Nilguden. Som är större än molnguden. Förstår ni? Han är större än alla våra gudar. Och han var till och med i slutet större än far och själv, som ansågs vara gudomlig. Så det finns en poäng där, att Gud vill visa vem han är. Han är inte en gud över något begränsat område, över jorden eller över 50 miljarder galaxer. Han är en gud som är över Hasamayim. Han är över Panta. Han är över allting. Och han vill ha med oss att göra. The concept of Gud. Så mycket att säga där. Och många visste om det i den tidiga mänskliga historien. Och Gud kallade dem tillbaka till den sanna guden. Det står i alla fall en preposition: Gud är över allting. Och det står många gånger i Bibeln. Och det är, när det står att Gud är över allting, det är en beskrivning av honom som härskare. Som kung. Det är det bästa ordet. det finns flera bekännelser i kyrkohistorien. Och de två som vi kanske är mest bekanta med, det är det vi kallar för apostoliska bekännelsen och den nicenska bekännelsen. Men läs båda om ni vill. Jag har dem här. Jag plockade fram dem bara för att visa som ett exempel. Men den apostoliska bekännelsen som är lite enklare, den börjar också precis som första Mosebok egentligen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Så när man säger de orden, det, man säger det jag har pratat om här idag. Är ni med? Men ibland när vi säger de orden, de bara går förbi oss. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmel och jordens skapare. Och i den nicenska trosbekännelsen börjar så här. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord. Av allt vad synligt och osynligt är. En stor Gud. Eller hur? Och det är viktigt, viktigt, viktigt för oss att ha en förståelse för sanningen om Gud. Han är över allting. Och sen står det i det står en annan preposition att alla saker existerar enligt Guds vilja. Han är den som har genom sin vilja orsakat allting. Och sen till slut, allting existerar för honom eller till honom. Vad i hela världen betyder det? Allting existerar för Gud. Ja, om jag kan säga så här, men man köper blommor till sin fru eller för sin fru. Varför gör man det? Ja, det är för att hon ska njuta av de blommorna. Är ni med? Hon ska bli uppskattad genom att jag uttrycker det. Någonting som är för någon eller till någon ägs av dem och den på något sätt är deras, till deras ära. Så allting har skapats till Guds egen ära och njutning. Han skapade universum för att han vill det. Han ville det och den ära honom att den existerar. Varje stjärna lyser till Guds ära. Den är skapad för honom. Ingen människa öga har sett vad som finns i den galaxen där. Eller den, ja, som jag tycker är så fin, finns inte. Ja, längst upp, det är lite svårt att se, det är lite lila färgad. Finns inte en mänsklig öga som har sett det, men Guds öga ser det. Han ser varenda molekyl i varenda galax. Och han njuter av sin skapelse. Det är därför i anglikanska kyrkan, i deras förklaring av syftet med livet. Ni kanske kan det här, jag gissar att ni har hört det många gånger. Men det står på engelska då, om man pratar om vad är mänsklighetens syfte och mål. Då säger man att the chief aim, alltså huvudmålet för människan är att ära Gud och njuta av honom. Det är därför man har med det där. Att vi ära honom, det är kopplat till det här att hela universum existerar. Unto him, till honom och för honom. Och att vi då tillsammans med honom njuter av hans skapelse. Ja, Gud är intressant. Och det här är intressant. Det här är viktigt för oss. Och om man får tag i det i sitt hjärta kommer det att påverka vårt sätt att tillbe. Kommer att påverka vårt sätt att be. Jag vill fokusera lite på det här ordet ruler. På engelska, härskare. I de här kyrkobekännelserna genom åren pratade man väldigt mycket om det här med vad ska man skriva ner. Och en av de senare ändringarna som gjorde var just ordet allhärskare. Jag tror att det står i den nicenska, kanske i originalspråket. De använde faktiskt ett uttryck som kommer från det här grekiska, pantakrateo. Alltså han är alltings härskare. Han härskar överallt. Om du vill förstå Bibeln, det här är väldigt grundläggande idag, men det är väldigt nyttigt för oss, måste man utgå ifrån Gud som allhärskaren. Det är därför vi har i Vineyard och i många andra sammanhang vaknat upp till det vi kallar för Guds rikes teologi, Guds rikes perspektiv. Det finns två huvudsakliga paradigmer eller två huvudsakliga bilder som hjälper oss att förstå Bibeln. Den ena kallas för försoningshistoria. Man förstår bilden av att Gud, han skapar oss, vi föll i synd. Och hela resten av Bibeln är en historia om hur Gud upprättar oss och räddar oss och återskapar det han gjorde från början. Är ni med? Paradis förlorat, paradis återuppfunnet, så att säga. Det kallas för försoningshistoria som man ser, och det är ett paradigm för att förstå Bibeln. Men det finns en annan som är ännu mer grundläggande, och det är Guds rikes paradigm, det är Guds rikes perspektiv. Gud är alltings skapare och kung. Och hela Bibelns språk är full av rikets språk. Varje gång det står att någon tillber, varje gång är det rikets språk. När du läser ordet tillbe, det är Guds rikes språk. För ord, alla ord för tillbedjan, Nya testamentet och Gamla testamentet, målar en bild av någon som böjer sig inför en kung. Visste ni det? Alla hebreiska ord. Det finns fem som tolkas på olika sätt eller översätts på olika ord, men alla visar en bild av att böja sig. Så när man böjer sig, det är ett uttryck inför en kung, inför en makt, en härskare som är över dig, och du erkänner deras plats. Så när vi pratar om tillbedjan och lovsång, det handlar inte om musik och mysigt. Det handlar om att vi uttrycker vår vördnad och vår underordning och vår ära till kungen, härskaren, skaparen. Och ju mer man förstår skaparen, ju mer betydelse sångerna har för oss. För att vi förstår vem vi tillber och varför han är värd det. Så själva tanken om Guds rike genomsyrar hela Nya testamentet. Och jag brukar sätta en tron i mitten på bilden, för att det är den primära bilden av Guds rike som vi ser i Bibeln. Kung är det primära ordet, men bilden är tronen. När den första gången vi ser i Bibeln att någon fick blicka in i den osynliga himlen. Minns ni vem det var? Jag undrar om jag minns vem det var. Ja, jag tror jag minns. Den första gången jag minns att det finns en berättelse om någon som fick blicka in i det himmelska, då var det Jesaja. För jag tror att det är Jesaja 5. Och när Jesaja går och får blicka in i det himmelska, vad är det han ser? Det första han ser när det öppnas inför honom, vad som finns där, han ser en tron. Och någon som sitter på tronen. Och någonting som kommer från tronen. Det är, han kallar det för kungens mantel, alltså någon slags flödande tyg, såg det ut som. Som sträckte sig och fyllde hela templet, hela området där de var. Men han såg en tron. Nästa gång vi ser en blick in i himlen, det är Daniel. Och Daniel, när han får en vision om himlen, han beskriver det så här, att jag fick se in i himlen. Och det första han ser är en plats där tronar, kan man säga så, olika tronar sattes. Och det var en som satte sig som hette The Ancient of Days. Vad hette det? Den gamle kanske den heter på gamla dagar. Han ser in i tronrummet. För den representerar Guds regering, Guds makt. Han är universums Hasamayim och Panta härskaren över allting. Vi ser den flera gånger, men i Nya Testamentet det mest vanliga är i Uppenbarelseboken. Ni vet Uppenbarelseboken, de första fyra kapitlen, det är en vision som Johannes aposteln fick på jorden. Och i den visionen, Herren talar till honom om de olika församlingar, sju församlingar. Men sen säger han, det var någon som lyfte upp mig och han fick se in i det himmelska. Jag tror att det är kapitel 5 där det börjar. Och i första delen av kapitel 5, det kan vara kapitel 6, men jag tror att det är 5. Det står, och jag såg en tron. Och sen resten av boken handlar om vad som sker kring tronen. Men allt börjar vid tronen. Allt annat, alla de här sigiller och trumpeter och varelser och lovsång och allt de pratar om sker kring tronen. Tronen är där det börjar, det är det centrala. För, varför? För att Gud är alltings skapare och härskare och kung. Och han vill kommunicera det till oss så vi förstår vem han är. The throne of the king. Det finns så mycket mer att säga, men jag måste begränsa för tiden. Bara snabbt att tronen står alltid i centrum. Gud illustrerade det för israeliterna. Han la upp deras läger med tronen i centrum. Tabernaklet. Det viktigaste i tabernaklet var en grej som kallas för arken. Och arken symboliserade först och främst en tron. Är ni med? Det kallades för nådens tron. På hebreiska, det kallas också för det i Nya Testamentet i Hebreerbrevet. Nådens tron. Och resten var grejer som händer omkring tronen. Hela Israel skulle slå upp sitt läger omkring tronen. Och leviterna var först. Och alla deras tält skulle ha öppningen mot tronen. Är ni med? Och nästa var de 12 stammarna som var omkring leviterna. Och alla skulle slå upp sitt tält med öppningen mot tronen. Ryggen mot fienden. Så gör man inte om man är rädd. Är ni med? Då har man det yttersta lagom med alla tält ut mot fienden liksom. För folk gillade inte dem alltid där under den tiden. Men de skulle ha ryggen mot fienden och allt annat och ha ögonen mot tronen. Det var i centrum. Så om vi fick en helikopterbild av Israels läger skulle det vara cirklar. Runt omkring tabernaklet som var centrumplatsen för tronen. Symboler då av den riktiga tronen. Det var symboler. Skuggor kallas det för i Nya Testamentet. Bara 2 snabba saker om tronen. Att när man ser tronen i Bibeln, man ser 2 saker som alltid händer kring den. Människor och varelser samlas kring tronen. Det finns något magnetiskt. Gud kallar oss till sig. Änglarna samlas kring tronen. Så de som har dött och gått hem till Herren finns kring tronen. De är inte liksom off i något hörn någonstans. Förstår ni vad jag menar? Det kallas för underaltaret och det är nära tronen. Det är en samling. Tronen det är en sammankallande plats och det speglar Guds natur. Han kallar sin skapelse till sig. Han vill ha relation med oss. Det är det betyder. Det är det symboliserar. Han vill inte att vi ska vara skilda från honom eller samlas till honom. Och en annan sak man alltid ser kring tronen är att någonting flödar ut ifrån tronen. Jesaja, då var det som någon slags mantel som flödade ut som har en betydelse som vi inte hinner med att prata om idag. I Hesekios bok när man pratar om templet var det utifrån tronrummet flödade någonting. Det var vatten. Och det blev större och större och större. Hesekiel. Kapitel 42 framåt. Uppenbarelseboken, vad var det som Johannes såg som flödade fram från templet där, tronen där? Va? Livets vatten. Och det kallas för livets flod. Det är en fantastisk bild. Förstår ni vad det betyder? Allt liv har sitt ursprung i Herren. Det står i Apostlagärningen att vi andas och vi lever och är till i honom. Han ger liv och anda, står det i Apostlagärningen. Han ger liv och anda till oss. Det är som att det flödar hela tiden. Liv. Varje gång ett barn föds. Vet ni var barnet kommer ifrån? Från tronen. Ytterst. Det kommer från Guds liv. Han ger liv åt en ny varelse som ska komma in i hans skapelse. Och som ett par föräldrar har förmånen av att hjälpa då framåt. Och Gud vill inget annat, inget mer än att det barnet ska få förstå vem Gud är. Och lära känna honom, älska honom och till slut samlas kring tronen med alla. Är ni med? Livet flödar från tronen. Liv som vi har, våra hjärtslag, kommer ytterst från Herren själv. Och livet, varje nytt liv, ett barn och det är den grundförståelsen av Gud själv som vi behöver koppla till Kristus. Så det vill jag avsluta med. När Jesus säger såna här saker som vi känner till. Nu har jag pratat om the rule of God och jag har inte tryckt på mina pilar. Samlande och utflödande. Kristus. Vi förstår att Jesus... Nu hinner vi inte, men Jesus var Gud själv som begränsade sig och kom till jorden för att vi skulle förstå vem Gud är. Han ville, det står i Hebreerbrevet första kapitlet, att Jesus är den exakta bilden av Fadern. Han ville visa oss Fadern, och det, han säger det till sina lärjungar om och om igen. Om ni har sett mig, då har ni sett Fadern. Jag har visat er Fadern. Läs Johannes evangelium. Jesus var Gud som begränsade sig och blev människa för att visa oss vem Gud är. Inte hans allmakt, för det ser vi i skapelsen. Men hans karaktär, hans kärlek, hans tankar, hans syften, vad han vill. Att vi fick lära känna Gud mer än bara på avstånd. Vi kan lära känna ganska mycket om Gud genom att studera hans skapelse. Faktiskt. Men det är mest om hans makt och storhet. Men att förstå hans person, då måste vi möta Jesus. Är ni med? Så Jesus var Gud. Han var skaparens person i mänsklig gestalt. Skaparen och kungen. Och det är ingen slump att det stod på Jesu kors när han dog. Jesus av Nazaret, judarnas konung. Det stod konung efter. Judarna ville inte det. De sa att ta ner den här skylten. Men han sa, det jag har skrivit, jag har skrivit. Men Gud ville markera att här är konungen som ger sitt liv för att rädda sin skapelse. För han vill att vi ska samlas kring honom och lära känna honom. Ja, jag tycker det är en fantastisk historia. En fantastisk perspektiv när man fångar den och blir fångad av det. Och det sista jag vill avsluta med är att allt det vi tillber har sin sammanfattning i Jesus. Allt det Gud är och det Gud har gjort har sin sammanfattning i Kristus. Hans namn ger oss, eller hans namn visar de två stora paradigmerna jag pratade om tidigare. Namnet Jesus kommer från det hebreiska namnet för Yeshua. Jesus heter det på grekiska. Och det är två ord, Jehova och frälsning, som man bildar det namnet med. Det betyder då, ordet, namnet Jesus betyder Gud har blivit vår frälsning. Är ni med? Så det är liksom en frälsarnamn. Yeshua, det är samma ord som Yeshua, som på något sätt var räddaren för Israel då också, deras ledare. Men det betyder Jehova eller Jahve, vår frälsning. Och Kristus är inte Jesu efternamn. Det är många som använder ordet Kristus som ett efternamn. Vad var Jesu efternamn? Någon som vet? Josefsson. Och Davidsson. Det var hans släkt, Davidsson. Han var från Davidssons släkten och han var Josefsson i efternamn. För att hans pappa, som var hans jordiska, ja, vad heter det? Adoptivpappa heter Josef. Så han heter Josefsson. Men du har rätt, Davidsson. Han kallas oftast för Davidsson. Jesus Davidson. Så hans efternamn var något annat. Kristus är hans position. Det är hans titel. Och Kristus betyder kung. Vi glömmer det. Ordet Messias, som då översätts till Kristus. Messias är inte... Vad tror ni att det är? Det är kung. Det är alltså Israels ord för den stora kungen som kommer. Som är ännu större än David. Han kommer att upprätta det riket som David hade och ännu mer. Han är den stora kungen. Så när vi säger Jesus Kristus så säger vi frälsaren. Gud har blivit vår frälsning och Gud är vår kung. Han är allhärskare. Och Jesus i slutet, hans sista ord var: all makt har givits åt mig i Hasamajimet Vares. De himlarna och på jorden. Jesus är den som har all makt i himlen och på jorden. Så vi tillber en stor Gud. Och Jesus är Guds person som har blivit människa. För att visa oss vem han är. Och hjälpa oss då att lära känna honom och älska honom och leva med honom. Varför har jag talat om det här idag? Jag vill att när vi tillber Herren med sånger och när vi hör om Jesus och om Fadern i predikningar, att vi ska se storheten av det vi håller på med. Ibland kan man i en församling tycka, ja, men vi är en liten grupp, marginaliserad grupp i samhället, och vi är ja, inte så viktiga. Många tycker inte om det vi gör kanske, och många har andra uppfattningar, och man kan känna sig väldigt liten helt enkelt som kristen i världen idag. Men när man förstår vem man tillber och vad man håller på med, då förstår man, vänta lite, vi har samlats kring centret. Historiens centrum handlar inte om USAs president och Rysslands president och vem är premiärminister i England eller Sverige. Förstår ni? Det tror CNN är huvudfårorna för nyheter. Men alltså universums och mänsklighetens historia har sitt centrum i tronen, i kungen Jesus Kristus, och vad man säger om honom, vad man gör med honom. Och vi är de som har samlats kring kungen. Är ni med? Så du står vid historiens mittpunkt. Du har samlats kring historiens mittpunkt. Och det är jätteviktigt att se det. Man kan känna sig liten och marginaliserad, eller hur man nu säger det ordet, det är svårt. Men vi är hans älskade, de som är valt att följa honom. Så jag vill bara avsluta med det. Att Jesus vill att vi ska lära känna honom, förstå vem han är. Och han vill, nästa del till det här, det är det jag predikade förra gången jag var här. Och det är att han har syften. När du kopplar dig till honom, då börjar han att verka i ditt liv och hjälpa dig i alla livets områden. Som din personliga kungen. För kungen, han råkar flytta in hit. Förstår ni? Han vill vara i dig, inte bara att du ska samlas kring honom, men att hans ande, hans osynliga närvaro får flytta in i dig och sätta sig på tronen som finns här inne. För det finns en sådan i varje människa. Vi är ett litet universum i oss själva, och han vill härska där. Han vill hjälpa oss att komma i ordning som han vill ha det. Herre, jag ber att du hjälper oss att mer och mer blir, inte bara fascinerade, men fångade av dig. Och när vi börjar våra knän för att be, eller när vi tackar för maten vid matbordet, eller när vi sjunger en lovsång eller läser vår bibel, jag ber att du ska fånga vårt hjärta och våra tankar mer med dig själv. Så att vi förstår vad vi har att göra med. Vi har att göra med dig. Och du är absolut fantastisk. Du är mer än vi kan ana. Mer, du är i dig själv mer och större och bredare och längre och djupare än vi kan ens fantasera om. Hjälp oss att bli upptagna och fångade av dig. Mer och mer i våra hjärtan. Tack Fader. Vi kallar det för helig. Helig är det ordet som är det bästa vi har på jorden för att beskriva att du är större än vi klarar av att beskriva. Tack Herre, du är helig.